Ja, det spelar ingen roll.
Så. Jag ska berätta för dig, den där lilla maniken, det är alltså en iPhone, tror jag. Och det är så att vi kommer att spela in det här. Mm-hmm. Och nu har vi inte frågat dig om tillåtelse, men vi tänkte lägga ut det här intervju på hemsidan. Är det okej?
Okay? Jag får ta det med min agent. Ja.
Annars så kommer vi att samlas några närmast sörjande kring iPhone och lyssna på det. Och de andra får inte höra.
Det går bra.
Det går bra det också. Jättebra. Jag tog med mig den här motiveringen, för jag tänkte att jag skulle först faktiskt vilja fråga dig, kan du den? Har du läst på så att du har den i huvudet sådär i stort sett?
Jag kan den inte utan till.
Nej.
Men jag kan vissa ord, glastak och ömma tår och sådär. Ja.
För jag tänkte fråga, vad var det du var mest glad över i den här motiveringen? Var det någonting som du har nämnt, glastak och ömma tår?
Ja, men det måste ju vara det. Ja. Man är lite redstickad. Det tycker jag om att vara.
Ja. Och du säger att du klär av, eller vi säger att du klär av de största elefanterna i rummet.
Ja. Jo. Mm. Det är ju roligt att höra att man har klätt av en elefant. Men ja.
Ja. Du tycker att det stämmer i stort sett det här då? Som...
Ja, alltså. Det är väldigt fint formulerat och det är inte så att man tänker så här, nu ska jag klä av de stora elefanterna eller slå huvudet i glastaket och trampa på med tårna, utan jag försöker ju bara göra det som jag tycker är kul och det jag har åsikter om, så att säga. Jag försöker och göra humor av det.
Och så blir det så fantastiskt bra resultat, och så får du det ena priset efter det andra, för du fick ju faktiskt i år också ett pris för bästa manliga skådespelare på TV, Sveriges Television till exempel. Ja. Och du har fått Karamell och Dick-stipendiet och du har fått ett Tore Skogman-stipendium. Det rasar in stipendier.
Ja, jag vet inte vad jag ska göra av.
Är det så till och med att du säger nu får du vara nog?
Nej, det säger man aldrig. Det är bra. Det gör att man vill fortsätta, och beröm är ett bra bränsle faktiskt. Mm. Uppskattning. Mm.
Du sa faktiskt till mig häromdagen när vi pratades på telefon att det här var ett... Carl Gerhard gjorde ingen prioritering, men du sa ändå att Carl Gerhard-stipendiet var nog bland det finaste man kunde få, sa du. Är det något du står för även när du sitter så här offentligt?
Ja. Ja, men det gör jag verkligen, för att det är... Att få ett pris där så att säga, för att man har verkat i Carl Gerhards anda, och det tycker jag är väldigt stort, eftersom han också var väldigt bred och också var väldigt modig som person. Mm. Och det tycker jag gör att det känns väldigt fint att få det priset. Mm.
Du, vi ska ju sitta en liten stund där. Vi kanske behöver något att dricka. Vad säger du?
Ja.
Det kan väl vara bra. Du har druckit lite vatten här i... Vad jag sett, så ska vi se. Men... Det var någonstans jag hade här.
Nu är det långt över.
Ja. Men du är så bra på improvisation, så jag tänkte att du säger någonting medan...
Du menar att du plockar?
Så där har vi där. Ja. Ser ni vad det är allesammans? Det är en blomvas, så här lagom stor.
Ja.
Och sen så har vi här någonting. Jag tänkte stoppa i den där blomvasen, nämligen en blomma som ser ut så där. Det är en ros, en röd ros. Det var en jag fick i blomsteraffären något konstigt här med vatten för att man skulle kunna leva. Jag vet inte hur vi gör med det. Vi lägger den så där. Och sen så har jag en flaska också med vatten här. Och det här är alltså en riktig Evian-flaska, fransk Evian. Så då häller jag där lite grann. Så där. Varsågod. Är du törstig så kan du ta.
Tack.
Det här gör Henrik Dorsin, om ni inte visste, i stort sett varje kväll på Scalateatern. Gång på gång på gång, eller hur?
Ja, men min sköna timbre sjunger ju sönder ett glas som jag ska dricka ur, så det står bara blomvasen, så det är därför jag får dricka nu.
Ja, just det.
Det är av nöd.
Ja, just det, precis. Men jag tänkte så här, att om det är så att du inte tycker om det där med blomvas, så har jag i alla fall ett vanligt glas. Jag har tagit hemifrån, den är diskad, jag lovar.
Är det säkert det?
Ja, jag lovar det. Och jag har det till mig själv också. Ja. Sussi frågar om vi ville ha vattenkaraff och glas och sådär. Så det behövs inte, så det tar man med sig hemifrån.
Ja. Så står man inte i skuld till någon.
Nej, precis.
Den som är satt i skuld är aldrig fri.
Nej, det har vi ju lärt oss. Ja, just det. Så där, du får lite grann av det hela. Ja. Så. Du, nu tänkte jag fråga dig så här. För den här pjäsen, eller väl föreställningen, Nektergalen från Holavedsvägen, är ju en stor succé i Stockholm. Och det drar fulla hus, precis som Carl Gerhards föreställning drar fulla hus och så vidare. Och det är en fantastisk föreställning. Jag var och såg den förra veckan. Kan du förklara varför man kan hitta en sån konstig titel på en föreställning?
Nej, men själva upplägget, den röda tråden i föreställningen, är att det ska vara någon slags konsert, en galakonsert. Och då tänkte jag på sån här operasångare som får epitetet Nektergalen från Milano. Det är väl för Bianca Castafiore, så det är inte på riktigt. Men det är ändå den här såna epitet. Och då tänkte jag att det var lite lagom pretentiöst att kalla sig själv för Nektergalen från Holavedsvägen. Holavedsvägen är där jag växte upp.
På Lidingö?
Ja, som är ett höghusområde som är ganska glåmigt. Men härligt på många sätt också.
Så det finns väldigt mycket sanning i den här titeln egentligen. Det är du helt enkelt.
Ja, det är jag.
Ja. Den är ju fantastisk. Är det många av er som har sett den förresten? Ja, det är det. Det är några stycken. Det är några som viskar lite försynt. Ja, men den är värd att se. Så jag skrattade oerhört mycket genom den föreställningen. Det var väldigt, väldigt bra. Men du gör ju någonting som blev alldeles fascinerande för mig som ordförande i Carl Gerhard-sällskap. Förra året så hade vi Timbuktu som stipendiat, och han är som bekant hiphopartist och rappare. Och i den här föreställningen så uppträder ju du också som visserligen en dragspelsrappare, men i alla fall du är ju rappare på något sätt, eller hur?
Ja, jag har en idé om att för att bygga broar så ska man slå ihop alltså hiphop och dragspel, alltså den svenska musiktraditionen med den mer moderna, det gamla och det nya, så att säga. Och då blir det, så att säga, vi vill göra en helt analog rap. Oftast är det ju samplingar och sådana saker. Så att vi kör rap med dragspel och sittra och tvättbräda och blockflöjt.
Det är ganska nyskapande inom hiphop.
Ja, det är det verkligen. Ja, nej, jag sjunger också om denna rap med alla sina brister någon gång hördes av hiphopartister, satt vi i klister. MC Dorsin, orkestern från Hoting, skulle då bli offer för en drive-by shooting. Jag gör så gott jag kan, jag vill inte vara slapp, men hur jag än försöker blir det bara lärarrapp. Lärarrapp, vad är det för någonting? Tänker avslutning i skolan när ni gick i andra ring. Matteläraren Christer, som annars rätt så trister, och NO-läraren Ulla-Britt ska plötsligt vara artister med guldkär runt halsen och gung i benen och keps bak och fram. De äntrar sig och sjunger, hej allihopa, här kommer vi. Räkna med bråken i geometri. Vi från lärarrummet, vi kommer med språng och rappar om matte i vår rapparsång. Algebra, det är min melodi, fast Ulla-Britt är nog mera kemi. Så tysta i klassen och sitt på er plats, vi är in the house och nu tar vi sats. Lärarrapp, chippy chip chip dance. Lärarrapp, chippy chip chip dance. Lärarrapp, chippy chip chip dance. Fiffan, 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 fiffan. Och så vidare, i 10 minuter.
Du nämnde Holavedsvägen på Lidingö, och där växte du alltså upp. Hur var din barndom?
Tråkig. Nej, men det var man begrep det.
Kan du förklara för oss som inte begriper?
Det var ganska inrutat. Vi åkte till, man gick i skolan och dagis i veckorna och sådär. Och mina föräldrar är liksom högst alltså, jobba som löneassistent och fastighetsförvaltare och man tittade på de programmen som gick 20.00 på fredagar och lördagar tillsammans och åt liksom, ja, vet du, fläskfilé med bearnaisesås och sen på helgen åkte vi hem till mormor och morfar och mormor och morfar de hade en skivsamling som jag ofta återvänder till med just väldigt mycket dragspelsmusik. Ingmar Nordströms saxparty, men också så kunde det leta sig in någon sån här Hass och Tage under dubbeljöken eller någon, ja, till och med ja, Carl Gerhard, den första Carl Gerhard-skivan hade de där.
Vi ska komma till Carl Gerhard, men jag är ju nyfiken på det här med alltså, Lidingö för de flesta, det signalerar stora villor och väldigt mycket rikt folk och överklass och så vidare, men du bodde i något av de här områdena som inte var överklass. Du bodde i ganska ordinärt flerfamiljshus, om man får uttrycka sig så.
Ja, det, så var det.
Så det var ju... och hur om man ser på din hela ditt sätt att vad var det vi säger nu här? Klä av de största elefanterna. Lärde du dig på något sätt i den här Lidingö-miljön att klä av de största elefanterna? Eller vad hände egentligen där?
Ja, jag vet inte. Alltså jag som sagt, jag har ju en liten retsticka i mig sådär. Alltså, som inte en, jag ska säga att jag är inte en aggressiv retsticka utan en liten sådär, ja, jag är lite blyg sådär. Men jag kan smita ut något litet ret genom mungipan ibland. Och jag tror att jag använder mig av det där och humorn för att hitta min plats i den här tillvaron. För att i högersområdet då var det ju mycket moppe och ganska hård stämning. Alltså inte ghetto ska jag säga, men det var liksom ändå en, man skulle spela fotboll eller vara atletisk eller ja, på det sättet. Och sen å andra sidan var det ju status med ett par prylar och sådana saker. Och, där, och någonstans hamnar man mitt emellan när man är en liten lilla professor som de kallade mig för.
Det var så att din bror tog hand om fotboll.
Ja, min bror är fotbollsproffs. Ja,
Mikael Dorsey, för den som inte vet, back i Djurgården och professionell utomlands och så vidare. Mm-hmm. Så han tog hand om det.
Han tog hand om det. Han var mer precis. Medan jag var lite knasigare sådär. Men då genom att hitta sin plats så blev det ju lite så att man fick skoja och hitta på roliga saker.
Ta fram humor.
Ta fram humor, precis.
Men du stod mitt emellan på något sätt Härsbys villaområde och flerfamiljsområdet där du bodde. Kan man säga det?
Ja. Det var inte så att det var absolut inte segregerat på något sätt. Jag tror att det är mer segregerat idag. För det här blandades ju alla i skolorna. Så att de flesta av mina vänner bodde i villa områdena och så att det var absolut inte så att man fick ju se det och jag tänkte inte så mycket på det när jag var liten faktiskt.
Om man tänker på det som när du som vuxen när du ändå mycket av det du har gjort har ju faktiskt varit en drift också med den rena överklassen. Det kan man ju inte vara. Det finns ju grotesk och det finns i Solsidan, det finns ju på flera andra ställen i dina framträdanden rätt mycket av det, eller håller du inte med mig om det?
Jo,
men det måste du ha hämtat någonstans ifrån.
Ja, men det får du ta med min terapeut, tror jag.
Du har en sån alltså.
Ibland.
Ja. Nej, men Lidingö har jag tänkte så här när jag satt och förberedde mig att Lidingö har spelat en väldigt viktig roll för att vi har fått en sån fantastisk humoristisk artist som du. För du har liksom, Lidingö har präglat dig väldigt mycket.
Men jag ska också säga då att det fanns då under den perioden på Lidingö som jag växte upp, jag hade en väldigt tur. För det fanns i kommunen så fanns det folk som kunde plocka upp oss, mig och mina kompisar och andra som höll på med det här med teater och vi ville göra revyer och shower och då fanns det någon som avsatte en liten slant så att vi kunde få några lampor, vi kunde hyra en aula, vi kunde få lite dekor och lite kläder. Det var inte mycket, men så att vi kunde göra våra grejer och få utvecklas. Och så att på så vis har Lidingö också hjälpt mig väldigt mycket och påverkat mig för att det var som en skola då från vi var började högstadiet och fram till vi hade så långt efter vi slutade gymnasiet, så hade vi den relationen med folk på kommunen. Och det fanns en lokal amatörteater som hette Sagateatern där vi spelade allt möjligt. Man fick som, ja, vi spelade Spade Madame av Pushkin när vi var 10 år gamla. Tolkningsopera när vi var 12.
Inte konstigt att vi kallar professor.
Nej, jag vet.
Fantastiskt.
Professor, jag kallades professor först. Sen när jag började i högstadiet då blev jag kallad för ekomannen. För jag hade ekoskor.
Ja, det var fel.
Jag blev bättre med professor än ekomannen. Ja.
Du, Karl Gerhard, du har sagt någonstans att du hade Karl Gerhard i lurarna.
Ja, jag hade...
När då?
Ja, det vill, nu är nog på, jag måste säga högstadiegymnasiet någon gång, för att jag började, det var lite, jag ser det som ett litet, vad ska man säga, jag har aldrig varit så att säga beroende, drogberoende, men jag ser det ändå som ett missbruk, så började med Magnus och Brasse då. Man lyssnade på Varning för barn och deras skivor då, deras Fem myror och det där. Och sen så ville man ha lite tyngre grejer. Och då blev det alltså taget, då blev det liksom svenska ord, alltså filmerna och revyerna där. Och sen så, när man då kände att man kunde det där, att då vill man ha lite tyngre grejer, då blev det Povel Ramel lite mer. Ja, precis. Men när man kunde Povel, då var det, vad ska jag göra nu? Och då får det Karl Gerhard. Och det var gymnasiet. Det är liksom, då är det de riktigt tunga grejerna. Ja, de riktigt tunga grejerna. Där man får sitta och slå i lexikon när man har hört texterna sådär liksom.
Och det gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Vissa förstår jag inte än, fast jag tycker de är bra, men jag förstår inte. Nej.
Men då fick du veta, då lärde du en Pauline Brunius.
Ja, visst. Och jag vet det första, för jag hade skivan, det fanns en skiva som hette Estradör. Som vi säger, alltså som är en liveupptagning från Konserthuset i Stockholm med Karl Gerhard. Och jag kommer ihåg att det var det sista låten på den som heter Därför är jag monarkist. Mm. Som var den som gjorde att jag, det här är ju bra. Det här är ju riktigt roligt och bra. För där förstås så var det just den här, det var väldigt bra klädhängarstruktur, det han kallar det för. Man hänger upp... Man ska fram till Därför är jag monarkist hela tiden. Men den är väldigt gestaltande, den kupletten, så att han kör, Karl Gerhard kör som olika roller i det lite grann då, att han kör
Kardemum,
han kör Tage Erlander som min politik är att vara till lags, ett steg framåt och så två steg tillbaks, ger vår regering ett halvsekels frist, därför är jag monarkist. Det var det. Och sen så slutade med att, eller som fru Blomqvist säger vid sin kaffekopp, måtte det aldrig på sessor bli brist, mister vi Bernadotts då har vi mist härliga tillfällen att prata schist, därför är jag monarkist. Och det tyckte jag var så jävla.
Och det här lärde dig någon slags dramaturgi för hur man bygger texter?
Ja, jag tror det. För att innan dess så som sagt, om man hade lyssnat på Povel, så han är ju mer associativ och mer villigt så att säga. Men den här strukturen i att få fram, alltså det är ju nästan ibland som, jag skulle säga att det är nästan som så, sjungen stand-up. Alltså satirisk stand-up när Karl Gerhard gör sina kupletter.
Så skulle man våga påstå att det är Karl Gerhard som har varit den viktigaste inspiratören för dig när du själv har utvecklat dina texter?
Det är en blandning av alla de här skulle jag säga. Men jag återvänder kanske mest till Karl Gerhard. Ja.
Har du fortfarande Karl Gerhard i lurarna?
Det händer. Senast igår hade jag det faktiskt.
Vad hörde du då?
Ja, vad var det för något? Ja, det var ju två slagerkavaljerer. Schüsselväng och han.
Jaha, jaha. Ja. Ja, okay.
Jag tror att det var en viktig grej också, för att jag gillar glad musik.
Ja.
Mer än sorglig musik. Vet inte varför, men det är bara så. Och där Schüsselvängs melodier tror jag också spelat in en stor del. Att jag har blivit så fast för Karl Gerhard.
Vad sa dina kamrater? Du vågar aldrig ta ur
det. Nej, jag tror det var som sagt, när jag var inne på de tyngre drogerna där, då var de
Då hängde de inte med.
Nej, det funkade bra så länge man spelade Fingal Olsson och såna där saker.
Ja, men inte Carl
Järn. Nej, när man kom dragande med handarbetesvisan så var de lite...
Då blev de lite misstänksamma.
Samma.
Den här... Och det är också människor som är intresserade av Carl Järn, det är ju ofta intresserade av andra artister från samma period. Jag menar, man tycker om Ernst Rolf och Maja Schützenbeck nämnde du och så vidare. Har du någon slags böjelse för den där epoken? Alltså om jag tar 1914 till 1964, om man får vara lite grov och säga att Carl Järn började någon gång på 10-talet i första världskriget, sen höll han på till 1964. Är det en tid som intresserar dig även som epok?
Alltså? Ja, det gör det ju väldigt mycket. Väldigt, väldigt förtjust i den tiden.
Ja. Vad är det som är på vilket sätt då?
Jag vet inte. Det är ju kanske en romantiserad bild, men av festerna på den tiden, det analoga samhället och maten och umgänget och så. Och så musiken. Det var glada melodier på den tiden, för det mesta.
Precis, en annan musikalitet.
Just
det. Om du skulle plocka fram tre kupletter som Carl Järn har skrivit, vilka som du skulle sätta så att säga högst, så vilka skulle de bli? Hur skulle du motivera? Det vore kul att höra också.
Oj, ja, alltså, det känns som när jag känner resten från Troja men den är ju så vanlig. Det känns roligare.
Det känns som att du inte vill ta den.
Nej, men det måste jag nästan säga. Men om jag ska säga något annat så säger jag handarbetesvisan, som jag nämnde förut, tycker jag är fenomenalt bra.
Kan du berätta varför folk kanske inte vet vad det är för...
Nej, jag förstår inte heller riktigt vad den handlar om, men den är... Jag förstår vers 1, men vers 2 och 3 begriper jag inte, men jag har försökt slå upp. Men den handlar om, framförallt den börjar med Gustav den femte och hans broderi. Och den är väldigt insinuant, den här visan. Och väldigt bra melodi. Mm. Hans lilla handarbete är bedårande, men jag vill mena att det vill hans forhand till. Hans sista kudde är av den art att den ska skänkas till prins Lennart. Sen kommer jag inte ihåg texten faktiskt, vi får sluta där.
Ja, det var bra så. Ja. Men den, och den har ju också en berättning om hovet och också om den homosexualitet som fanns i.
Precis.
Det var ju också en komma ut lite grann, det får man väl säga också i den. Ja. Och så har du en till, en kuplett till, en tredje. Vad skulle det bli då?
Ja, det blir Fattig pianot. Dragspel igen.
Ja, just det.
Det är en favorit. Som handlar... Ja, ska jag liksom dra lite ur den?
Jag
blir ju bara helt obegripligt.
Ja.
Ja, men den handlar om dragspel, den igen. Det är med en rysning av vällust vi lyss till dragspelets smärtljuva suck. Dess bälgif pressar fram både julkvällens hyss som midsommardrömmarnas puck. Vi spelar på fattig pianot. Det är på något sätt typiskt svenskt. Nu var det bestämt någon som sa något. Fabriksmärket är italienskt. Men ljudet har något av granarnas sus kring norrländska allmogeskåp. Och där finns en ton av det storvulna brus som varsnar om fylla och dråp. Så därför när svensken vill ha något som talar direkt till hans själ, han spelar på fattig pianot. Det fröjdar både hjärta och häl.
Det finns ju i Carl Järn, får vi lov att säga, han gisslar både hög som låg.
Mm.
Han gisslar monarkin och överklass, men han gisslar också folket, så att säga. Och det gör ju du med. Har du tänkt på det?
Men så kanske det är. Alltså. Jo.
Men jag vill bara ta två exempel. Det ena är ju Svennen. Som ju verkligen är en folkets röst och som väl också har låtit blivit sverigedemokrat, om jag förstått det hela.
Ja,
lite åt det hållet i alla fall. Och sen så har du ju gisslet. Jag menar, du har ju många, mycket gissel också av överklassen i grotesk och så vidare. Scener där du beskriver hur det går till. Jag har så här underbar, det finns ju på YouTube, det är ju en källa verkligen att ösa ur. Jag tänker igen när de har en slags julmiddag hemma på någonstans, vad det kan vara, i en överklasshem. Och sen så spelar du en person som då plötsligt börjar få dubier. Och sen så går du ut och så säger du till något, till din hustru i hallen. Jag har läst en ledare av Helle Klein i Aftonbladet och den är ju bra. Och då ser man ju då funkar ihop fullständigt.
Hon smäller till
med sig. Ja, till och med det. Ja, just det. Men det där att liksom både hyckla, det är ju, där har ni ju verkligen en likhet.
Ja. Jag vet inte om det är något att man, att det här, att man, som när jag berättade om när jag var liten, eller som där jag har känt att man är lite utanför vad man än är då, liksom att även, ja, så känner man sig inte hemma riktigt. Nej, hemma någonstans. Då kanske man får en blick som kommer utifrån och tittar på det på ett annat sätt. Man har ingen lojalitet med någon.
Nej, och det är väl det som gör att du älskar av alla också.
Ja, det får vi ju.
Ja, diskutera det. Ja. Det här politiska som du ändå, för du sysslar ju mycket med det, med politisk satir. Du är ändå, och det är väl en av de anledningarna till att vi också tyckte i stipendiekommittén och i Karl-Gerhard-sällskapet att det kändes så oerhört naturligt för dig att du skulle ha det här stipendiet, just därför att det finns också den här politiska sidan som ju var viktig hos Karl-Gerhard. Och där har du gjort en del fantastiskt roliga saker. Du hade ju de här nidvisorna inför 2010 års val, när du sjöng på Helgeandsholmen utanför riksdagen olika, en visa om varje partiledare. Hur fick du den där idén?
Ja, jag ska faktiskt säga att det var, jag hade ett nummer i en gammal show jag gjorde som hette Singing in the Rheinfeld. Det är så det kan vara ibland, att vi hade precis gjort då Grotesk och säsong 2, och då hade de frågat oss då lite, ja, vissa inom då Grotesko som är en humorgrupp, om vi kunde göra någonting till valet, något satiriskt inslag. Och jag hade egentligen inte tid, för att jag höll på och repade inför någon föreställning och så där. Jag skulle inte ha tid att spela in de här. Men då sa de på SVT, nu kommer jag snacka lite skit om SVT, att så här, jaha, men då kommer vi lägga Grotesko på en mycket sämre sändningstid.
Så kan det gå till, ja.
Och då hade vi spelat in den klart och sådär, och vi ville ju ha bra. Det lustiga var bara i sammanhanget att de ville, för alltså det de ville var att lägga det klockan 21 på en lördag, vilket är döden för ett smalt humorprogram, för då blir det granskat med en helt annan lupp än om det ligger 21:30 på en torsdag. Så där. Det blir en, även om man får kanske mer tittare, så får du också mer tittare som blir besvikna, vilket gör att det kan rasas i tidningen och så. Så att vi ville ha programmet 21:30 på torsdag, så då lägger vi 21:00 på lördag istället. Ja, det är en konstig logik, men för oss var det helt bra såklart. Och då så, vad ska vi göra för någonting? Och då hade jag det här numret Singing in Rheinfeld, där jag hade små visor, framförallt om Folk ur Alliansen. Så att jag var tvungen att snabbt skriva små korta, det skulle bara vara en minut också. Små korta visor om varje enskild partiledare. Och jag kan tycka att vissa blev ju bättre än andra, så därför jag hade inte så mycket tid där. Men det var någon eller några där som jag tyckte blev helt...
Och de har väl delats ganska mycket, tror jag. Pratas ganska mycket om. Och i år i den här showen på Skala så gör du ju en, kan man väl nästan säga, en partiledardebatt. Och den har också delats väldigt mycket. Den har också uppmärksammats väldigt mycket. Och den är väldigt rolig. Jag tänkte att vi så småningom skulle avrunda här. Och då finns det väl anledning att fundera lite grann utifrån den valrörelse som har varit. Och kan man ju tänka sig så här, att vi har fått en ny statsminister i Sverige, Stefan Löfven. Och han, tänk om det hade gått så att han hade fått det här Karl-Gerhard-stipendiet istället för Henrik Dorsin. Vad säger du om det? Har du någon idé om hur det skulle låta då?
Han skulle sagt så här. Först och främst, två saker. Det är det ena. Och det andra, det ska vi sätta oss ner och titta på i partiet.
Du skulle ju egentligen ha sagt det med den här rosen i handen. Ja, nu får du den av mig, jag har köpt den åt dig.
Tack
för en gång för att jag kan göra det. Då, kära vänner, så ska vi ha lite avslutssignatur helt enkelt, som Susie kommer att överlämna lite blommor och kanske säga några avslutande ord från Karl-Gerhard-sällskapets sida. Än en gång tack för att ni har varit så många och glada och deltagit i den här övningen. Och välkomna tillbaka på nya Karl-Gerhard-sällskapsövningar. Tack ska ni ha!
Så skulle jag hemskt gärna vilja få upp fyra herrar på scenen här då. Ja. Om vi tar Johan, Rickard och Henrik här till att börja med. Jag vill fortsätta att fundera lite grann, jättekul. Så kan du läsa på korten, så står det olika namn, för det skiljer lite på innehållet där.
Här står det Johan.
Ja. Då tar vi Johan här. Johan.
Och här står det Henrik.
Ja. Det är så djupt.
Ja, här står det Richard.
Ja, och vad står det för att känna det då?
Men Thomas då, det var otroligt.
Ja, tack så mycket. Det var ett fantastiskt program, må jag säga. Helt otroligt. Och ni var helt otroliga som har klämt in er här. Överallt i alla som strömsliga. Passa på nu, gå med i Karl-Gerhard-sällskapet. Prata med styrelsen och andra som redan är med i sällskapet. Och kanske hinner ni byta något ord med de artisterna. Jag vet inte hur gott de har. De kan ha andra åtaganden här strax därefter. Och så kommer ni också ihåg de här 8 november. 12 november, 19 november, 24 november och 29 november när vi har program om Moa, nära vän till Karl-Gerhard, om Ruth Hillar, poet och erotisk geni. 12 november kommer ni hit för att träffa Manuel Marcus Lerin och maken och konstnären Lars Lerin. Och den 29 november är det återigen ett program om Moa, sångmusik, filmvisning. Så att, och Karlfjell ska vi inte glömma den 24 november då vi får besök från Göteborgs operan. Det blir också sång och musik och samtal. Så varmt välkomna tillbaka.